när man, om man själv har varit i den situationen när man har mått dåligt på jobbet. Alltså man blir ju en dålig vän, man blir en dålig partner. Det är liksom, det får ringa på vattnet. Man är, det är så mycket som kommer av att trivas på jobbet som bara blir lättare i livet.
Ja, och hur många av oss har någon gång varit i eller är i en situation där vi inte trivs på jobbet? Det finns en undersökning som säger att bara 14% av svenskarna är engagerade i sitt jobb, vilket jag tycker är skrämmande. Och det här är en stor del av vad veckans avsnitt handlar om. För Carolina är grundare av bolaget And Frankly, som jobbar med att mäta just engagemang hos medarbetare på bolag. Vi pratar också om hur jämställdhet kan gynna engagemang på arbetsplatser, eftersom förutsättningen för att göra det är att man som ledare har många av de egenskaper vi ofta beskriver som kvinnliga. Jag och Caroline hade ett väldigt intressant samtal där det ena leder in på det andra och vi fördjupade oss i massor av frågor, precis så där som jag gillar. Så se till att ni har öronen på helspänn. För här kommer en timme med Caroline Fjellner. Då säger vi hej och varmt välkommen till veckans gäst som är Caroline Fjellner.
Tack så mycket.
Varmt välkommen hit. Gravid, visst fick jag reda på nu.
Precis.
Så du sitter här och får ha lite dålig hållning trots att du är gravid.
Exakt.
Så att du når in i micken. Men jättekul att ha dig här.
Mm.
Du är entreprenör.
Ja.
Och har startat And Frankly och är vd och grundare av det. Och vi ska prata mer om det. Men vi ska börja med vem du är och vad du har gjort innan. För du har varit managementkonsult, eller hur?
Det stämmer.
Vilken koll.
Eller hur? Du har gjort din research.
Ibland så. Men berätta mer om din bakgrund och din karriär. Vad du har gjort innan. För jag vet att du startade And Frankly ur frustration från det du har gjort innan. Mm. So tell me what you did.
Ja, men jag har spenderat väldigt många år som konsult. Jag har haft en tid också på ett riktigt jobb i verkligheten, i linjen på Scania. Men annars har jag varit verksam som konsult. Och det är ju en fantastisk skola i att lära känna olika typer av bolag, olika utmaningar. Men den där frustrationen som du nämnde, den handlade väldigt mycket om just att som konsult så skapar man ju väldigt många olika typer av strategier. Jag jobbade i alla fall med det och försökte implementera nya affärsstrategier.
Ja, för det är det man gör när man är managementkonsult, va?
Det är en väldigt bred term, managementkonsult.
Ja, det låter så fancy att vara managementkonsult, men jag har aldrig fattat riktigt vad man gör. Men man gör säkert flera olika
saker.
Man kan
väl säga, ja verkligen. Det inbegriper en mängd olika saker som kan vara allt från att jobba just med ledning och styrning av bolag till processutveckling och förändringsarbete. Jag jobbade väldigt mycket med just att, ja, affärsstrategier. Mot slutet så jobbade jag väldigt mycket med varumärkesstrategier, så då handlar det om att definiera för företag vilken ny positionering man ska ha på marknaden, för vem finns man till, vad ska vi erbjuda den här målgruppen, och sen som följd av det kommer ju alltid ett väldigt stort förändringsarbete, för att det är ingen poäng med de här fantastiska strategierna om man inte kan omsätta det i verkligheten.
Nej.
Och det var någonstans där som min frustration liksom skapades, att jag var så trött på att så här, göra alla de här fantastiskt bra strategierna många gånger. Men det var så otroligt svårt att implementera det.
Det är trögrörligt i stora organisationer också.
Ja, verkligen.
Det inte händer så mycket.
Nej, man märkte att liksom, lite oavsett vilken kund jag än var ut till, så var det någonting som var liksom trasigt. Det var svårt att få folk ombord kring en ny idé och att verkligen känna ett engagemang kring den här resan och vart man var på väg och de förändringar som ska genomföras, för att man var liksom inte tillräckligt engagerad till att börja med. Nej. Så varför ska jag bry mig om det här nya? Där någonstans började jag fundera på att om jag verkligen ska göra skillnad, är det kanske inte med den här liksom powerpointen som jag står och viftar med.
Jag citerar ju ofta Helene Barnekow i den här podden, men hon sa ju att ingen powerpoint i världen, eller det finns ingen powerpoint som har förändrat världen.
Nej, exakt.
Och det är samma där med typ jämställdhetsplaner och sådär, att man har dem, men vad man faktiskt gör i slutändan är det som räknas.
Mm.
Så det där kan jag känna igen, den frustrationen. Vi ska prata mer om engagemang. Men du säger att du var på Scania. Vad gjorde du där? Du hade ett vanligt jobb där, sa du.
Ja, precis. Eller vanligt som att jag inte var konsult. Så att då tvingas man ju faktiskt ha ansvar på ett annat sätt för det, de leveranserna man har. Så det är ändå en annan, skulle jag säga, en annan upplevelse var i alla fall för mig. Där jobbade jag också mycket med strategi, primärt utifrån ett produktutvecklingsperspektiv och jobbade med hur man säkrar att varumärket Scania finns med i produktutveckling och i designen.
Mm. Det låter ju kul, men jag har en fördom om att det är mansdominerat, men det kanske inte är det på kontoret, så på headquarters, eller för det var där du var.
Jag tillhörde produktutvecklingsorganisationen, så att där är det ju väldigt mansdominerat. Verkligen. Jag har inga siffror på det, men det är bara en sån känsla när man går runt i korridoren eller man kommer till lunchmatsalen, att man ibland kunde man sådär, vänta nu är jag typ den enda kvinnan i det här rummet.
Ja, du reflekterade över det ändå.
Ja, men absolut.
Vad kunde du uppleva för saker då? Alltså, för att vi pratar ju mycket här om jargon och hur det är att liksom vara kvinna i näringslivet. Och många gånger så är det ju mansdominerat, beroende på bransch såklart. Men var det något speciellt du la märke till i lunchrummet eller i...
Inte just där faktiskt, skulle jag säga. Dels har jag nog... Jag är ju ingenjör i botten, ska tilläggas. Jag pluggade på Chalmers och jag läste teknik på gymnasiet. Och, så jag har liksom alltid varit i miljöer där det har varit mycket killar.
Mm.
Men jag är ju ganska van vid det och då... Jag tror inte man tänker på det lika mycket.
För att du har anpassat dig och blivit mer eller en av grabbarna? Eller för att du...
Nej, det tror jag inte. Jag bara så här, ja, men jag hade någon sån upplevelse på ett sommarjobb när jag pluggade på Chalmers. Så var jag på en arbetsplats och skulle ta fram en ny design. Och design är ju, om man jobbar med industridesign och produktutveckling, så mycket mer än självklart bara färg och form. Men jag vet inte hur många som frågade mig på den arbetsplatsen som var väldigt mansdominerad. Om så här, de vill ju bara vara trevliga och liksom så här, välkomnande och liksom, jaha, blir den här rosa nu eller? Blir det blommor på den här nu då, när du kommer in? Och, det var liksom den jargongen. Och då tror jag att jag var tvungen att göra en så här liten, liksom, fatta ett beslut om att är okej med det här eller inte? Och hur ska jag hantera den här typen av liksom... Ska jag låta det så här begränsa mig och lägga jättemycket energi på att bli arg? Eller ska jag bemöta det, eller ska jag göra? Och då så här, har jag ändå min strategi har varit att liksom så här, ja men once is, det är okej.
Ja.
Och då kan jag låta det passera. Märker jag att beteendet liksom upprepas, då gör jag någonting åt det.
Jag tycker att det är en intressant sak som jag har börjat fundera på. För jag har ju haft mycket kvinnor, så här, ingenjörer eller sådana som jobbar i mansdominerade branscher. Och vissa av dem säger så här att man är så van vid att vara i de miljöerna att man inte tänker på det. Men då är ju min spontana tanke så att man kanske har anpassat sig. Eller förstår du vad jag menar? Om man börjar tidigt i den miljön blir man fostrad in i den. Och därför inte ser. Förstår du hur jag menar?
Ja, men kanske. Samtidigt är det ju så här, alla de... Det är också en fostran in i en ingenjörskultur. Så det är svårt att särskilja vad som... Man har ju så otroligt mycket gemensamt också. Med alla som är där, oavsett kön och ursprung och tillhörighet. Så att och jag tycker att det är nästan lättare när jag har liksom kunnat fokusera på det. Vad vi faktiskt delar, snarare än vad som skiljer oss åt.
Och det är ju jättebra, för det är det vi ska göra.
Ja, och... Liksom, men det som ändå så här finns i mycket ingenjörsyrket kring liksom nyfikenhet och problemlösning och, som man ändå kan ha gemensamt. Men sen ska jag säga att i de situationer där jag verkligen har känt mig liksom, motarbetar eller blivit ett problem, då självklart måste man ju hantera. Det ska man ju aldrig acceptera.
Mm.
Det är ju liksom...
Men i vilka situationer har det blivit ett problem då?
Nej, men det är ju när man har liksom känt att man vid upprepade tillfällen blir liksom utpekad som kvinnan. Alltså att jag blir påmind hela tiden om att jag är annorlunda. Det stör mig. Och det gäller i alla situationer som jag befinner mig i. Vill jag alltid bli bedömd, få samma möjligheter utifrån vem jag är som individ. Jag vill aldrig att någon klistrar på mig en massa egenskaper eller idéer om vem jag är utan att ha lärt känna mig.
Nej.
Och när jag ser det beteendet, att man försöker liksom, ja, men,
sätta dig i ett fack.
Eller gör en osäker. Det kan ju ofta vara så här, ja, men, till synes liksom harmlösa, men man ser att de kommer i vissa sammanhang kring liksom kläder och hur man ser ut, som blir liksom också en påminnelse om så här, kvinnlighet, som är, men det är det sista man vill tänka på kanske i en specifik situation på arbetsplatsen.
Vad säger du då då? Hur tacklar du det?
Nej, men att man faktiskt, jag fick jättebra tips på ett jobb som jag var på från HR, just det där att man ska liksom reagera med som att man på samma, ofta ska man ju så här, blir man ju överraskad. Man förstår, men varför kommenterar du det här nu? Det är det man tänker, men man försöker säga något smart. Men då kom de med rådet att man ska liksom spegla den där kommentaren i att varför, det känns inte relevant att du kommer med den här kommentaren just nu.
Nej.
Så här, förlåt, men kan du bara beskriva, vad menar du? Man behöver inte gå in i en konfrontation, utan bara så här, help me understand. Varför vill du lyfta fram det här just nu? Liksom?
Ja, korkad uttalanden ger väl korkad respons,
exakt,
tänker jag.
Exakt, precis.
Och så där tänker man ju ofta att man vill ge en så smart comeback. Ja. Och det är ju inte alltid lätt. Nej. Så det kanske är den här spontana reaktionen som är bäst.
Ja, precis.
Det var ju någon som sa så här, om man har uppmanat till att knäppa upp en blus för att få in en affär.
Ja.
Så var det en av mina gäster, jag kommer inte ihåg vem det var, så här på rak arm. Men att jag absolut, om du kommer dit i kalsonger, så absolut.
Mm.
Alltså det är ju för, ja, korkade frågor får korkade svar. Så är det ju. Men ingenjörsbranschen har ju haft en utmaning att attrahera kvinnor, eller hur?
Nu är det väl lite bättre, tror jag. Men jag har inte tittat på det. Men absolut, verkligen. Så är det ju.
Har du någon gång blivit satt i det här lilla gummanfacket som vi brukar prata om i den här podden? Det vill säga, när man kommer in i ett rum och kanske känner att man behöver bevisa sig lite mer. Att man kanske inte riktigt får gehör. Får sin idé snodd. Nu fick du många exempel här, men...
Jo, men det har jag nog. Sen är det svårt att veta om det är... När jag har varit ute har jag ofta varit ung också. Att det är liksom... Det kan vara kanske med tyngdpunkt på lilla i det sammanhanget. Att du som inte har så mycket erfarenhet... Ska du komma hit och berätta för oss hur det här funkar?
Ja,
så absolut.
Hur har du tacklat det då?
Jag har nog provat lite olika strategier, tror jag. Från att så här, förbereda mig, jobba ännu hårdare, slipa på argumenten. Och liksom, ja, men att man blir bara växen så här, revanschlust. Men jag tror det som ändå har funkat bäst är att man hittar de där personerna som alltid finns också i gruppen som inte är så. Och ja, men, liksom riktar sig till dem som faktiskt lyssnar. Ja, men det gäller ju generellt, tycker jag, på arbetsplatsen att man ska teama upp med personer som är liksom, smarta, öppna och som man kan, som bedömer en på rätt kriterier. Och lägga sin energi där. För då kan man nästan, ja, men det är lite som den här. Det är ett knep när man har diskussioner om det är någon som tar över en och tar för mycket plats. Om man har en presentation så kan man ju ställa sig bakom den personen. För att då blir de så himla stressade av att inte se den som man talar till. Ja, men det skapar automatiskt en så här, att man kan dämpa lite en person som håller på att ta över rummet. Och det tycker jag är, liksom, det är lite det man gör på sätt och vis. Att så här, nej, men nu lyssnar inte jag längre på de där kommentarerna, utan du väljer att tala till resten av gruppen istället.
För jag gick ut med en undersökning till massa kvinnor. Tusen svar ungefär. Och 70% av dem upplever att de inte får gehör i möten. Och det är ju ganska tragiskt. Och därför tycker jag att vi ska prata mer om det.
Mm.
Den, för vi, alltså, vi pratar ju, MeToo har ju hjälpt kvinnor jättemycket.
Mm.
Prata om sexuella trakasserier.
Mm.
Men jag undrar hur ofta vi liksom pratar om just de här frågorna.
Mm.
Att jag inte får gehör eller sådär.
Mm. Mm.
Det känns ändå som att du har reflekterat lite över det här. Men det kanske är för att du skulle komma hit också, jag vet inte.
Det här är en hjärtefråga. Så att tänker man på det generellt.
Ja, men man gör ju det.
Ja.
Men jag har haft en upplevelse av många gäster som jag har varit här när jag har bett dem att reflektera lite över det här.
Mm.
Nu vet ju du att jag inte skickar ut någon lång lista med frågor. Men jag brukar ändå så här be dem reflektera lite över de här frågorna.
Mm.
Och då är det så många som kommer på så här 1000 exempel. Men att det har blivit en del av vardagen. Så att man inte reflekterat över det. Men du gör alltså, du reflekterar över de här sakerna.
Ja, men det gör jag. Sen gör jag inte det som dagligdags. Absolut inte. För att då skulle det stjäla för mycket av min energi. Jag tror att för att driva det man vill i en jämställt arbetsliv och ett jämställt samhälle. Och det kräver ju väldigt många olika typer av liksom fighters.
Ja,
man behöver de som står på barrikaderna.
Mm.
Man behöver de som tar fram rapporter. Man behöver de som redovisar sig ut. Man behöver också en mängd som bara gör.
Ja, det är det som är. Och det är därför jag sa att man ska prata om det som du säger. Och hitta de här.
Ja, men också bara gå till att jämställdhet uppnås ju också av alla de där personerna som vågar ta yrken som kanske inte är typiskt kvinnliga eller typiskt manliga för den delen.
Precis.
För den förflyttningen kräver ju bådas engagemang.
Ja, den är minst lika viktig att skifta könsnormerna.
Precis. Och så här, som kanske inte nödvändigtvis pratar om det och tänker på det hela tiden.
Mm.
Utan kanske väljer att bli, om det nu är lastbilschaufför.
Mm.
Bara för att det är så himla kul och det är det jag vill göra. Har inte tänkt på att det är någon form av så här, liksom jämställdhetsaktion. Utan bara liksom vågar ta klivet på samma sätt som en man väljer att bli barnmorska. Och faktiskt liksom, för att brinna för att vara i den miljön.
Mm.
Och jag tror att jag kanske mest i mitt arbete som vilja att driva på ett jämställt arbetsliv är att mycket också själv göra.
Mm.
Att, ja men, vad tycker jag är kul? Och jag ska inte låta mig begränsas av att det kanske inte är så många kvinnor som gör det idag. Eller, utan så här, ja men fan, nu gäller det bara att köra.
Ja, men och det här att prata om det är också viktigt. Som du säger, om man ska alliera sig med rätt personer i ett rum och få stöd från dem, då måste man ju prata med de personerna, tänker jag. Eller?
Fast inte nödvändigtvis om att man har blivit att man har känt att man har blivit utsatt på något sätt, utan mer om man sitter i ett möte och man tycker att några behandlar en lite så här lilla gumman. Då bara, ja, men jag ignorerar de människorna. Då vill inte jag samarbeta med dem. Då kommer det falla på. Jag samarbetar med de personerna som jag känner förstår mig och läser mig på ett rätt sätt.
Mm. Men det är också framkommit här att det är ett väldigt effektivt sätt att hantera lilla gumman facket på.
Mm.
Därför att ofta så, när man är lilla gumman så försöker man ju klänga sig upp mer och mer. Alltså man liksom klöser sig upp och då blir man ännu mer lilla gumman.
Mm.
Att ett av de effektivaste sätten att hantera det på, det är att någon annan fångar upp det i rummet. En chef eller en kollega. Och det är därför jag tycker att det är så sjukt viktigt att lyfta upp det med andra.
Verkligen.
Och reflektera över det. För det är de här små, de här små vardagssituationerna som vi förändrar.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så tänker jag i alla fall.
Ja, men absolut. Och det ska man ju vara. Absolut. Och det bör ju alla ha i bakhuvudet om man sitter i en diskussion på jobbet. Om man märker att det är någon som liksom försöker göra sig hörd. Och så är det någon annan som hela tiden försöker avbryta. Då kan jag verkligen liksom försöka, men vad var det du sa? Och liksom räcka ut en hand och försöka dämpa någon annan. Och så här, att bara för att men man ska inte låta den som är, liksom, har den högsta rösten ta över.
Nej, och där har man ju ett ansvar som ledare och som kollega att liksom se de här sakerna.
Verkligen.
Och då måste vi ju skapa medvetenhet och prata om det.
Mm.
Eller hur? Det var bara en slutsats jag gjorde här. vi skulle ju prata om en Frankly också, för det här kommer vi ju in lite på. Alltså jag tänker att det ni gör måste ju gynna jämställdheten i det långa loppet, tänker jag, men jag kan ha fel. Vi får utveckla det. Men du berättade det att du kände en frustration liksom över att du skapade massa bra strategier och sådär. Och så händer ingenting av det för att du inte fick engagemang.
Mm.
från de som du presenterade det här för.
Ja, eller i hela företagen egentligen.
Ja, men precis. Att det är svårt att driva förändring.
Mm. Mm.
Och då måste ju du nu berätta vad Anne Frankly gör, för det är ju superintressant.
Mm. Absolut. Men Anne Frankly är en tjänst för att mäta och driva engagemang på arbetsplatsen.
Mm.
Så det är en digital lösning där man får regelbundet, mer som en del av liksom, det dagliga arbetet, jobba med de här frågorna i hela organisationen.
Mm.
Jag kan säga att vi var också en motreaktion på den liksom, traditionella medarbetarundersökningen som skickas ut en gång om året med liksom, 50 frågor. Och ofta ganska reaktivt, det är en ganska långsam process. Och vi ville skapa ett verktyg där man kunde jobba mycket mer proaktivt. Någonting som var mer demokratiserande också på det sättet att alla kan göra sin röst hörd. Och att det lyfts upp på en gång. Det tar liksom inte 3 månader för att skapa en rapport. Utan att man får direkt en synlighet i vad medarbetarna tycker.
Vad är det man får fylla i för frågor då? Nu flikar jag in här. Men liksom, vad är det man får svar på?
Ja, men det skiljer sig jättemycket. Vi har ju en grundläggande metodik i botten kring vad som driver engagemang på arbetsplatsen som fångar upp 7 olika drivkrafter som många jobbar med. Man brukar känna in ledarskap, samarbete, välmående, allt det som påverkar hur vi faktiskt mår och hur motiverade vi är på jobbet.
Kan du inte dra de andra 4 också så att vi hör?
Absolut. Alltså,
var det ledarskap, engagemang,
ja, och sen
samarbete?
Precis, och sen så har vi riktning som handlar om i vilken utsträckning man tror på bolaget och vart vi är på väg. Och sen så är det stolthet.
Alltså hur stolt man känner sig
för arbetsplatsen. Och sen så finns det också utveckling. Så det handlar ju mycket om den personliga riktningen. Vart är jag på väg? Och sen så har vi också bekräftelse som är en otroligt viktig komponent. Ja, för att man ska känna sig engagerad både från sin chef och från sina kollegor. Och sen så har vi ledarskap som ju också på något sätt knyter ihop alla de andra drivkrafterna.
Ja, precis. Hur pass bra ledare man är. Men då har ni dem som grund alltså?
Exakt, det har vi. Så man kan välja att liksom göra en generell kartläggning med de här 7 drivkrafterna eller välja att fördjupa sig direkt i någon av dem om man har identifierat att men det är faktiskt samarbete vi behöver jobba mer med. Men sen så har vi en mängd andra teman som man kan jobba utifrån. Som kan vara då till exempel förändringsarbete eller det kan vara onboarding. Hur upplever medarbetare när man börjar på sin arbetsplats? Det kan handla att man djupdyker kanske i stress. Det kan vara mångfald och inkludering. Att man vill göra en särskild kartläggning kring det. Eller sustainability. Hur liksom, vilken hållbarhet har vi om vi tittar mer utifrån liksom, footprint-perspektiv.
Ja.
Så det finns en mängd olika sätt att liksom fördjupa sig. Och det var också någonting som var viktigt för oss när vi började bygga det här verktyget. Att vi ser ju att organisationer har väldigt olika utmaningar.
Mm.
Och även inom en organisation så kan det skilja sig väldigt mycket.
Mm.
Ett team kan brottas med kanske man ledarskapet som faktiskt är trasigt och en annan grupp har problem med att man har en feedbackkultur som inte fungerar.
Mm.
Så det ska vara lätt att liksom fokusera på det som är mest relevant för oss.
Mm.
Och dessutom också om man vill kan man skapa helt egna fokusområden. Så att vi var inne på min tidigare arbetsplats på Scania. Ja. Om man tänker på lastbilsförare så har ju de en speciell arbetsmiljö. Och då vill man ha kanske frågor som handlar om precis just den arbetsmiljön som man tycker är relevant.
Ja. För det är väl så att vad är det 14% som är engagerade på jobbet? Eller vad var det där för någon siffra?
Ja, men precis. Exakt. Nej, men det är...
Men den undersökningen gjorde inte ni, men det var en generell undersökning, eller?
Ja, exakt. Det är Gallup som brukar göra faktiskt en jättestor metastudie. Så de tittar egentligen på en mängd datapunkter globalt. Jag tror att de har så här 1 miljon medarbetare som inkluderas i den här studien. Och där kunde man se att 83% inte är engagerade.
Mm. Det är helt sjukt.
Ja, verkligen. Och det som är så tragiskt är att majoriteten av den gruppen är liksom, ja men man är lite, man åker med liksom. Men sen finns det en grupp som är aktivt oengagerade.
Mm.
Och de går ju liksom till jobbet och
tycker att livet är pest.
Ja, och försöker lite sätta kroppen för kollegor och sitter där och gnäller i något hörn och förgiftar kulturen. Och, vi har alla jobbat med den personen.
Ja, gud ja. Jag har faktiskt varit där någon gång också. Om jag ska vara helt ärlig, jag har ju bytt jobb därför.
Det har vi kanske alla.
Jag tror alla någon gång har varit på en arbetsplats.
Man kan faktiskt ha dagar också när man är där. Men det är ju tragiskt för individen också.
Ja.
Och det, ja, men ibland när det är mycket på jobbet och intensiva dagar så kan det vara skönt att luta sig mot att jag tycker det är så kul att få jobba med någonting som jag verkligen brinner för. Och då kan man tänka på både det där välmåendet på jobbet men att vilken skillnad det får också utifrån ett samhällsperspektiv.
Mm.
För man vet också när man, om man själv har varit i den situationen när man har mått dåligt på jobbet. Alltså man blir ju en dålig vän, man blir en dålig partner.
Oh, gud, ja.
Det är liksom, det får ringa på vattnet. Det är så mycket som kommer av att trivas på jobbet.
Mm. Ja, vi är ju där så mycket.
Det är lättare i livet.
Men vad är det som gör att man inte blir engagerad på jobbet då?
Egentligen kan man säga att det är en spegling av de där drivkrafterna som vi pratade om. Att det kan vara att jag förstår inte vart det här bolaget är på väg.
Mm.
Jag tror inte på den här nya strategin som är beslutad nu. Det kan vara att jag tycker att min chef inte är tillräckligt tydlig. Eller att jag har en arbetsmiljö som är ohållbar som skapar en negativ stress.
Mm.
Eller det här med samarbete och kollegor. Att det är ju lite grundläggande för människan att man befinner sig i en kontext och med människor runt omkring sig som man mår bra i. Det är våra mest grundläggande drivkrafter, som grupptillhörighet. När det inte fungerar så mår vi dåligt.
Mm.
Det kan ju också skapa jättehög stressnivå. Mm. Så att någonting av det här inte, det leder till att engagemanget går ner.
Det är liksom inte lirar.
Nej, precis.
Men då gör ni de här testerna kontinuerligt åt folk, eller hur funkar det?
Mm, precis. Så det går ut då små pulsar, som vi kallar det.
Mm.
Och hur ofta de går ut styr man själv i organisationen, eller i teamet. Och sen så får man då alla resultat i realtid, så man kan alltid se hur man har det i sitt team eller i hela organisationen.
Mm.
Och sen så har vi faktiskt precis lanserat en funktion där man också får tips på vad kan jag göra?
Mm.
Så att om man till exempel har en utmaning med samarbete så får jag konkreta förslag på vad jag som chef kan göra för att hjälpa mitt team till ett bättre samarbete.
Mm. Kan du se några trender liksom i det här? Eller förstår du, vad är din analys? Hur länge har ni hållit på nu?
Nu har vi hållit på i... Bolaget har funnits i 5 år, men jag har hållit på så här heltid i 4 år.
Ja. Precis, och kunnat tjäna pengar på det.
Exakt.
Ja, det är
well.
Men ändå.
Ja, precis.
Något relativt.
Ja, absolut.
För jag tänker så här, går engagemanget upp när man gör de här testerna?
Mm, ja, men det har vi kunnat se. Absolut. Ja. De som har varit med oss länge nu så kan vi se att de engagemangsnivåerna ökar.
Så de gör någonting aktivt av resultaten?
Ja, precis. Jag tror att bara det att det är en sån där sägning, men det man mäter har man ju också ett fokus att skapa resultat för. Så det var ju också en drivkraft till att grunden, frankly, att vi tyckte det var konstigt att alla andra, de här mer affärsnära kopiorna som sälj eller kundnöjdhet, produktivitet, de är så självklara att mäta. De tittar vi på månadsvis, om inte veckovis, medan hur vi mår och om vi känner oss liksom har klipp i stegen när vi går till jobbet. Mm. Det är så här, det skulle vi kolla en gång om året. Alltså det är helt orimligt. Så att bara genom att lyfta frågan, så det är väl tillbaka till din reflektion kring det här med jämställdhet också.
Mm.
Bara genom att faktiskt reflektera, prata om det, så uppnår man ju en förflyttning.
Ja, ja, men det är också som du säger, man kan prata om det, men man måste också göra någonting aktivt.
Mm, absolut.
Vad ger ni för förslag till någon som upplever att samarbetet är dåligt då?
Ja, men det finns ju en mängd olika konkreta förslag som vi har, lite beroende på om man har, är det inom teamet eller mellan team. Men det kan ju till exempel vara att man blir liksom bara att ta en dialog är viktigt.
Ja. Alltså att prata om samarbetet?
Ja,
eller?
Exakt.
Att så här, hur vi samarbetar med varandra och sätta spelregler? Eller hur?
Bra förslag.
Ja,
titta,
du
har redan genererat ett jättebra,
på att skriva en bok,
jättebra tips. Så
att,
ja, men då så.
Det är därför jag bara så här, frågar och
du,
försöker att lära
det,
mig.
Det där är bokresearch.
Ja, men precis. Nej, men
exakt.
Nej, men för det som jag, en reflektion som jag gör...
Mm.
där du pratar om allt det här som det här med samarbete med, det är mycket mjuka värden, alltså ledarskap, du sa något, men nu har jag glömt alla sju bara för det, men, ja. Men det som slog mig när du sa dem var att det var mycket mjuka värden som liksom gör att vi är engagerade.
Mm.
Och min erfarenhet som har varit i mansdominerade branscher i många år, alltså IT-branschen, är att de mjuka värdena ofta inte finns. Mm. Eller de finns kanske, men de är inte jätte... inte jättebra. Och då, alltså, nu vet inte vad jag ville komma med det här, men jag tänker så här, hur jämställdhet kan gynna engagemang på jobbet, förstår du vad jag menar?
Mm.
För vi säger ju ofta att nu ska vi prata om kvinnor och män som individer oavsett kön. Men det man klär på kvinnor är ju ofta de här mjuka värdena som du nämner.
Mm.
Förstår du vad jag tänker? Jo, kvinnor är bra på att samarbeta, kvinnor är bra på inkludering, kvinnor, alltså, och så vidare.
Mm.
Så att, kan du se någon så här linje med kvinnliga manliga chefer till exempel? Eller har ni analyserat någonting sånt?
Nej, vi har inte gjort någon sån studie och liksom tittat på våra data utifrån manligt och kvinnligt faktiskt. Och det är för att vi har bara en väldigt liten... Det är ganska få av våra kunder som faktiskt liksom trackar datan på den nivån.
Men hur tror du liksom att jämställdhet skulle påverka engagemanget på arbetsplatser?
Men jag tror att jämställdhet och på samma sätt mångfald är ju en förutsättning för att folk ska må bra och för att man ska kunna hitta roller där man... Men vi brukar prata om engagemang som... Det finns mycket gemensamt mellan engagemang och den perfekta relationen.
Ja.
Alltså när man har hittat så här, man känner sig... oersättlig, man har den där fantastiska känslan av att I'm the one, man får den här bekräftelsen, man liksom får energi istället för att ta energi. Den känslan vill man ju på jobbet. Och om man inte liksom skapar möjlighet för alla att kunna utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och önskemål, så minskar ju möjligheten att du kan hitta den där perfect match. För att då stakar du ju bara ut vägen för liksom en begränsad skara. Så att på det sättet är ju liksom jämställdhet och mångfald helt avgörande för att så många människor som möjligt ska kunna hitta den där perfekta rollen som man trivs i. Och sen om vi lägger till då också de verkligen negativa delarna av alltså när jämställdheten är trasig. Alltså jag tänker mer på diskriminering, trakasserier. Ja, men det skapar ju en otroligt osund arbetsplats där folk lider.
Ja.
Så det är klart att det drar ner engagemanget. Inte bara den som utsätts utan också människor runt omkring. Men jag tänkte på det där du sa om mjuka värden, att jag upplever ändå att de senaste åren det har hänt ganska mycket på det här området. Att jag tycker ofta det är så att ledningsgrupper vill ha rapportering på hur ligger engagemanget i organisationer. Jag ser också styrelser som förväntar sig att det här finns i liksom, rapportering till styrelsearbetet. Det är högre upp agendan idag som en strategisk fråga. Och man har liksom man har räknat på det och sett att ja, men det här har en effekt på sista raden.
Ja.
Det här kommer att påverka produktiviteten, kreativiteten, sjuktal, vår förmåga att behålla personal. Så att de flesta har liksom tittat på de där siffrorna, så det är faktiskt inte så ofta vi hamnar i den diskussionen.
Nej.
Så här, men gud, varför ska vi jobba med engagemang?
Nej.
De flesta vet att så här, ja, men det har en positiv effekt på företags lönsamhet.
Mm. Precis som jämställdhet, men ändå så...
Ja, ja, absolut. Jag ska säga att det är inte en dream world alltid, men det har hänt mycket.
Ja, ja, absolut, det har det ju. Och så tänker jag så här, man kanske inte ska klä på det som vi pratar om, mjuka värden. Och man ska inte klä på män och kvinnor sådana attribut att kvinnor eller män är mjukare.
Nej.
Men jag tänker att när det kommer till mansdominerade branscher, då kan man nog ändå klä på dem en kultur.
Mm.
Alltså machokulturen som råder i mansdominerade branscher ganska ofta.
Mm.
Och den är ju inte särskilt engagerande, tänker jag.
Nej, det är det inte.
Väldigt resultatinriktad, väldigt... alltså du vet, snacket vid kaffemaskinen och det där.
Mm.
Alltså det här att man är mer sitt resultat än sin individ på något sätt.
Mm.
Det är i alla fall vad jag har upplevt i många så här macho-branscher.
Mm.
Har ni kommit in något i den typen av kulturer och mätt engagemanget?
Jo, men det har vi nog. På det sättet att såklart skiljer sig engagemanget jättemycket mellan våra kunder. Mm. Sen har vi har ingen machokultur meter som vi kan få se.
Men man kanske kan se någon trend så här att här är det mer macho mansdominerat, ja. Eller här är det, och då är engagemanget lägre.
Ja,
har ni
det.
Gjort någon sån?
Nej, vi har inte gjort det, men det skulle kunna vara intressant att titta på, absolut.
Ja, men att titta på så här hur faktiskt påverkar machokultur. För om man kan dra linjen mellan att engagemang och, nu börjar jag göra en analys här för att min hjärna är, men om man börjar göra en, alltså att man förstår analysen att engagemang skapar mer produktivitet, lönsamhet. Och man då kan dra en linje mellan att i en mansdominerad bransch med lite machokultur så är engagemanget lägre.
Just det.
Ja. Då kanske man, alltså förstår du, för vi säger ju ofta så här att jämställdhet skapar lönsamhet, och ändå så är fortfarande mest män på ledande positioner. Jag tänkte om man skulle kunna hitta någon form av påverkanssätt.
Ja, men vi tar bollen. Ser vi om vi kanske kan hitta något i datan.
Jag bara sa, det blir som terapi när man sitter här. Vi kommer på nya affärsidéer.
Ja, exakt.
Men jag tycker att det är väldigt intressant.
Ja, nej, men absolut. Och sen, och just att jag tror det är viktigt att inte dra likhetstecken också mellan branscher där det är, eller arbetsplatser där det är mycket män och machokultur.
Nej, absolut.
För det
inte.
Kan ju verkligen skilja sig,
ja,
väldigt mycket. På samma sätt som det skiljer sig i kulturbranscher som har väldigt mycket kvinnor.
Liksom. Nej, men, ja, men precis. Så det ska man ju inte säga att alla bolag som är mansdominerade är macho. Så är det ju. Men man skulle ju kunna, jag vet inte, det är kanske det som gör det svårt.
Ja, jo, men det tror jag.
Nu svävade jag iväg här, min hjärna gör det ibland. Men jag tyckte bara att det var en intressant sidospår. Ni kan ju genom era mätningar visa på ganska mycket grejer, tror jag, kopplat till jämställdhet.
Ja, men och det börjar bli så spännande, för nu har ju vi har ungefär 120 000 medarbetare i vårt system, 370 arbetsplatser tror jag att det är nu. Och det börjar bli väldigt, väldigt mycket data. Så vi har gjort först mycket analyser där vi har tittat på till exempel hur, liksom, ja, men hur varierar välmåendet utifrån säsong, hur man känner sig före efter semestern och sådär. Sådana trender man kan titta på, men det är ju bara, vi har ju bara skrapat på ytan, så det finns absolut jättemycket spännande.
Hur känner sig folk före efter semestern?
Nej, men det var så överraskande att man ofta var lite så här urlakad efter, det är inte så att man kommer tillbaks från sommar semestern och bara woho, utan det var mycket, många kände sig lite trötta och liksom stressade och
lite deppiga sådär.
Ja, men precis, exakt.
Och så innan så är man kolugn, eller?
Nej, det var också, men det var nästan högre efter semestern, men det är väl att man liksom kastas tillbaka i någon verklighet där och...
Det är väl så att man går på semester 2 veckor, 4 veckor innan semestern.
Exakt.
I hjärnan, och sen så tar det 4 veckor att komma igång.
Precis,
igen.
Precis.
Oftast så är det ju så.
Ja, verkligen.
Men hur många är ni på en Frankly som jobbar nu?
Vi är 40 personer ungefär här i Stockholm. Och sen har vi ett litet team i Ukraina.
Det är ju jättestort på väldigt så kort tid. På väldigt så kort tid, vad sa jag nu?
Det känns fortfarande som att vi är en liten familj. Men...
Jo, men det är ju ändå stort. Och du har liksom med någon annan utvecklat, eller har du knackat systemet själv?
Nej, jag utvecklade det tillsammans med min medgrundare Peder. Så att jag ska ge honom all cred för byggandet. Vi är en otroligt bra kombination. Han är fantastisk på att skapa och realisera så här, våra idéer. Och jag är kanske mer på liksom, konceptutveckling. Sidan. Jag är bra på PowerPoints också.
Jag är bra på PowerPoints och hela den här grejen. Och nu också att skapa engagemang utifrån dina PowerPoints, antar jag.
Exakt.
Du har liksom tränat upp det. Engagemang i ditt ledord.
Ja, absolut. Det är det.
Men det som är intressant också med er, det är ju att ni tar in mycket folk utifrån utlandet, eller hur? Var från överallt, eller?
Det skulle jag säga. En otrolig spridning. Och det har varit en kombination av att vi har liksom lagt ut våra annonser på plattformar som är globala. Så ibland har det bara, vi har haft turen att någon har fångat upp det, någon annan liksom på andra sidan jorden. Och sen är det också, eftersom vi har många utvecklare och det är väldigt svårt att hitta utvecklare i Sverige, så har vi fått leta globalt också.
Men så har de fått komma hit liksom, och sitta
precis.
På ett kontor?
Ja, exakt. Så då har vi har hjälpt av en byrå som hjälper till med relocation. Så de har ju ofta kommit med fru och barn och liksom piano och katter och men det är allt som ska flyttas över.
Hela. Och hur många olika nationaliteter har ni nu?
Ja, vad kan det vara? Jag tror att det är nog 13 eller något sånt där.
Det måste ju vara jätteintressant.
Ja, det är jättekul, verkligen.
Alltså, ni måste ju få in så mycket perspektiv, tänker jag.
Ja, men det är jättekul. Och sen någonting som har varit ändå en så här insikt för mig är ändå att hur lite liksom kulturkrockar vi har på jobbet.
Ja.
Jag skulle ju absolut säga att kulturkrockarna är större i så fall mellan, alltså beroende på vad man jobbar med.
Mm.
Kulturkrockarna liksom mellan sälj och liksom R&D eller marketing och sälj. Alltså, där är det ju större skillnader ibland på vad man kommer in i för perspektiv än vad man kommer ifrån.
Ja.
Så det har gått väldigt smidigt. Och jag upplever det bara som en, ja men det är så kul med, allting blir ju, allt får man ju titta på med nya ögon. Ja men nu när vi närmar oss semmel dagen, då ska det avhandlas. Och
de bara går till semlar liksom.
Ja, så kommer man in på vad man äter i alla andra länder och hur gör vi och hur gör de. Och, ja men det är mycket så här, vet när vi hade kräftskiva också här i höstas så var det. Då tror jag att alla ställde sig upp och sjöng någon så här liksom låt från sitt land som representerade liksom sina kulturella liksom firanden.
Det är jätteintressant, för här snackar vi liksom mångfald på riktigt. Om det är 40 personer av 13 olika nationaliteter. Och det ställer ju väldigt mycket krav på inkludering, tänker jag.
Ja.
Och hur gör du det? Stor fråga.
Ja, precis.
Det är sådana jag ställer i den här podden, exakt, förstår du? Det är mitt jobb.
Det är tillbaka till det vi var inne på lite grann. Att man ser till individen och inte klistrar på en massa egenskaper och förväntningar om hur människor är. Baserat på var de kommer ifrån eller vad de är för kön. Utan man går alltid in i samtalet med öppna ögon liksom. Sen såklart ibland är det så här, ja men vissa praktiska saker som man måste tänka på. Vi har vårt språk, vi pratar engelska på jobbet och det blir jätteviktigt att man gör det. Även om man kan tycka så här, ja men nu pratar vi om en, du och jag pratar svenska och så sitter en kollega bredvid som inte pratar svenska. Så tycker vi kanske att, ja fast det här var en annan grej som den personen är inte involverad i det här arbetet, så det behöver inte den personen höra. Men då är det ju mer respektfullt att ändå prata engelska så att den personen faktiskt kan göra det avgörandet själv, eller att man i så fall kommenterar det. För man, det är väldigt lätt att känna sig utesluten när man inte förstår.
Men du säger så här, det är bara att gå in med öppna ögon, fast jag tror ju kanske inte att det är så lätt. Alltså du måste ju ändå på något sätt tänka på det, eller förstår du vad jag menar? Det ställer ju krav på dig som chef att ha 13 nationaliteter. Mm.
Gud, nu får jag höra 13 väldigt mycket. Jag blir osäker. Är det 12? Är det,
men någonstans där. Någonstans runt 13.
Det är många.
Det är ändå många nationaliteter. Ja, och många olika perspektiv. Många olika kulturer.
Ja.
Och du säger så här, gå in med öppna ögon. Men vad tror du då att du... Vad gör du som ledare för att liksom skapa en inkluderad kultur för så många?
Men jag tror också att det är viktigt. Det är saker som skapar samarbete och liksom närhet i teamen som man behöver göra oavsett.
Mm.
Alltså till exempel att ha sociala aktiviteter och sånt som inte liksom har med jobbet att göra. Det är ju en jättebra plattform för att mötas.
Mm.
Och när man tar initiativ till sådana aktiviteter, att tänka på att inte bara ha en, och där kan vi verkligen bli bättre också, att man inte bara så här, ja men vi går ut och dricker öl, eller det är samma upplägg.
Mm.
Eller vi gör, om man ska göra någonting fysiskt, att det blir så här, nu ska vi köra någon springaktivitet eller träningsaktivitet, men det passar inte alla.
Nej.
Att man har en variation i vad man erbjuder för liksom sociala plattformar. Mm. För att annars blir det väldigt att man designar det här liksom utifrån så här vad man själv tycker är roligt.
Mm.
Men nu ska alla åka utförsåkning.
Mm.
Vilka är med? Ja, men det kan bli lite så här. Det kan också bli lite exkluderande.
Ja, det var någon som sa nu när jag var föreläst i Luleå, så var det en tjej som sa att man tänker ju så att man ska gå ut och, om du vet, ta en öl eller gå och bovla, för då stärker vi teamet liksom. Men att det som stärker teamet, det är att liksom prata med varandra. Alltså typ lyfta upp jobbiga frågor eller att workshoppa kring, jag vet inte, det kan ju vara allt möjligt.
Men jag tror man behöver kombinationen, för man vill ju inte.
Men det är då det där kommer av sig själv. Vi går ut och tar en öl.
Ja.
För att när man har den transparensen och det teamet, då går man ut och, men du vet, ofta blir det så här, nu är det av, och så bara, är det någon som inte vill, och så måste man haka på bara för att.
Ja.
Alltså,
ja.
Men det är ju...
Nej, men det är ju, jag tror bara just att ta lite olika liksom, av de här... Men vi har kört en del... Vi har många som gillar att spela brädspel på jobbet. Ja, okay. Och då kan man göra det istället för att...
Turneringar.
Ja, men precis.
Men vad är en inkluderande kultur för dig då? För det pratar vi mycket om här, men... Mm. Vad är det liksom?
Det finns plats för liksom, olika typer av människor.
Mm.
Att man inte har liksom, de här en låda som man måste tryckas in i.
Nej.
Och att det finns lite liksom, buffert för också. Att det kan sticka ut och skava någonstans kanske. Mm. Och det är okej.
Mm.
Att man inte behöver ha det där. Men alla ska vara liksom, utbytbara, ha exakt samma erfarenheter, samma... Liksom metodik, samma drivkrafter och lite som det kan vara vissa typer av konsultorganisationer. Och jag kan förstå hur man tänker när man bygger en sån organisation, för att liksom, det är väldigt smidigt att kunna ta vem som helst och stoppa in den där det finns en ledig ruta.
Mm.
Och man vet precis vad man kan förvänta sig. Men för mig är inte det en inkluderande arbetsplats, utan det är en inkluderande där det finns utrymme för olika typer av profiler.
Och då i slutändan handlar det ju om att se alla som en person. Liksom, ja. Och en individ.
Ja.
Och att ta sig den tiden och se alla som individer.
Och det är ju att hela tiden utmana sig själv också. För det är klart att jag tror... Det är ju också helt grundläggande hos människan att vi har fördomar. Det är så vi liksom programmerade att fungera för att försöka lära oss och förstå världen runt omkring oss.
Mm.
Själv vet jag att jag har varit i situationer där man tittar på ansökningar till en ny roll och så hur jag så här, nej men vänta nu, här är någon som är liksom 64, är det verkligen... Att du och så har hamnar din... man i det så här åldersdiskriminerings... Mm. Det är ju hemskt istället för att, men vänta nu, den här... Ja, men,
förstår att den kan vara kompetent ändå.
Ja, absolut. Men det är lätt att man faller tillbaka i de här tankemönstret. Så man måste ju utmana sig själv också.
Mm. Men då är det ju i slutändan, tänker jag så här, och det återkommer jag ofta till här, värderingar och förståelse om att man har de här fördomarna.
Mm.
Men i slutändan så är det en grundinställning om att du... För, alltså, förstår du? Jag menar, alltså, det, man ser ju inte det förrän man förstår att man har... fördomar. Hur kom du till den insikten? Att du har dem? Eller liksom, för du sa ju början så här att jämställdhet är en hjärtefråga för dig.
Mm.
Och varför är det det? Liksom? Eller varför tror du... Hur kom du till den insikten?
Ja, men det har nog kanske triggats av ändå bemötanden som jag har fått ibland som kvinna där man har känt sig orättvist behandlad. Alltså som du beskriver, att man kan hamna i de situationerna. Och då har jag... Det har ju väckt så här, men vänta nu, varför förväntas jag vara på det här sättet och agera på det här sättet? Och det gör mig superförbannad.
Ja.
Alltså när någon har fördomar om vem jag är och placerar mig i ett fack. Det finns ingenting som irriterar mig så mycket. Och jag tror att där någonstans började jag kanske fundera över frågan och sen är jag bara... Då när man börjar titta efter det så ser man det överallt.
Ja, då börjar man reflektera och se. Så du utbildade dig på annat sätt än mig som bara satte mig och intervjuade en massa kvinnor.
Det är väl ett jättebra sätt att utbilda sig för sig.
Det var så jag lärde mig. Liksom. Ja. Och jag tror att det blir en... Alltså för mig blev det en ögonöppnare. Och ofta är det ju som du säger en sån här situation att man bara...
Mm.
Vänta nu, här blir jag annorlunda behandlad för att jag är kvinna. Liksom.
Ja, men på samma sätt som jag tror... Många män kan känna sig också.
Mm.
Alltså man blir placerad i ett fack. Att man förväntas ha vissa manliga egenskaper.
Mm.
Så att det slår ju verkligen åt båda hållen. Även om du lyssnar på Mia Blomgren.
Nej.
Hon är en journalist som jobbar på P1. Men hon har otroligt många bra intervjuer med män kring jämställdhet.
Mm.
Som är bra. Som jag tycker är ett perspektiv som man glömmer bort ibland.
För det är ju superviktigt.
Ja.
Men det som är faran är ju... Vi har ju haft några avsnitt här om machokultur och manlighet och vad det ger för destruktiva saker för män.
Mm.
För det är ju så, och det vet vi
precis.
Ju. Och jag tänker att det skapar massa problem för män och för kvinnor. Mm. Men det som är farligt är ju att det som är att vara manligt är ju också förknippat med makt.
Mm. Mm.
Och att det som är förknippat med att vara kvinna är underlägset. Mm. Det är ju där problemet är. Men det är klart att det begränsar oss alla. Nu spånade vi iväg här igen, men det brukar bli så i den här podden.
Jag tror det är viktigt att jämställdheten inte leder till att kvinnor i strävan efter mer makt i samhället ska alla anamma liksom det manliga beteendet.
Nej.
Så här, ja, men nu, då ska det leda till att ingen är hemma och är föräldraledig. Utan nej, det ska leda till att man tar delat ansvar för det. Eller i alla fall utgå från liksom det individuella behovet.
Ja, men det är det som har hänt mycket, tror jag, att kvinnor har som anpassat sig efter en manlig... Eller det vet vi ju.
Mm.
Även om det har blivit bättre, tror jag. Men det finns ju studier som visar att det har varit så.
Och det kan säkert finnas att det är en rörelse som behöver ske. Över tid.
Mm.
Ja, men för att vara de där första som tar in då på den arenan och får den platsen vid bordet, så kanske du behövde liksom anamma vissa av de där egenskaperna för att ta in det och bryta. Och sen, okej, nästa steg, hur förflyttar vi det här hela tiden och förändrar? Så man får inte heller så här, ja, men vara för hård mot de kvinnor som kanske har gjort den resan.
Nej.
Utan att, ja, men det kanske krävdes i den situationen för att ta sig dit. Men då har de ändå banat väg för flera att komma efter.
Ja, men det är ju, vi måste ju bryta normer liksom, för att det inte ska vara så att det som är att vara business till exempel, som jag blev uppmanad till, du måste bli mer business.
Mm.
I mitt fall så var det ju att jag skulle bli mer som en man. Mm. Alltså det som är manligt kodat, om du förstår hur jag menar. Skinn på näsan, peka med hela handen, hela den här grejen.
Ja.
Och det är ju det som jag tror händer många kvinnor, att de blir uppmanade till att liksom, jag vet inte, anpassa sig.
Jo, men absolut. Det kan vara normer som leder till det, verkligen.
Och hit kommer vi från inkluderande ledarskap.
Ja.
Men jag tänker att, det, att liksom grunden i att kunna inkludera måste ju vara att man är medveten om att alla är olika.
Ja.
Och att alla är personer.
Ja.
Och det är det som är jämställdhet, tänker jag.
Ja, verkligen.
Att gå ifrån, alltså i jämställdhet och mångfald, att liksom gå ifrån och sätta folk i fack.
Och sätta... Och inte sätta folk i fack heller när jag tänker kring det här. På en arbetsplats blir väldigt viktigt den personliga utvecklingen.
Mm.
Ja, men typ att inte tänka så hierarkiskt. Som man, att inte den enda vägen upp är så här att växa och bli chef. Utan att det finns många andra vägar. Och, ja, men det finns många dimensioner av att skapa den där.
Ja, och det är ju individuellt vad man vill också.
Ja, ja.
Alla vill ju inte bli chef.
Nej, precis. Exakt.
Och det jag vill inte finnas. Bli chef till exempel. Jag har inte en sån ambition. Även om jag hade det förut så... Så ja, är intressant. Jag bara tänker att du kanske kan inkludera. Jag vill bara tratta ner det här. Alltså, vi hamnade ju här. Att du kan inkludera för att du är medveten.
Ja, det kanske är lätt. Det tror jag. Det gör det säkert lättare. Absolut. Ja. Man reflekterar ändå över sitt eget beteende och andras beteenden. Då ser man det lite snabbare när det är någonting som börjar liksom halka av vägen.
Mm. Att man är bias, att man vet om det.
Ja.
Att man tar sig den tiden och reflekterar.
Ja, för jag tror att alla människor är det. Det handlar om att se det. Och liksom ge sig själv en liten så här push. Och kom ihåg nu.
Men hur tror vi skapar medvetenhet om det då? Alltså att ledare generellt blir medveten om sina bias.
Ja, men jag tror att vi måste prata om det.
Mm.
Och att titta på mönster. Det ofta är ju så spännande att se liksom, data på hur rekryteringar går till.
Mm.
Jag vet när de försökte skapa en sån här... Det var något experiment där man skulle ha använda sig av AI vid rekrytering för att skapa en helt icke-dömande rekryteringsrobot. Men är det Linda
Vaccines eller, som heter Matching ID?
Nej, för det här var en annan. För den här var det var ett annat experiment i alla fall. Men då så ledde det ändå till att den med AI, för att den tittade på, ändå blev biased till slut.
Ja, precis.
Och
det är ju våra, den lär sig av oss.
Ja, precis. Exakt. Ja. Exakt. Och att då försöka liksom, identifiera de här beteendena och prata om det, lyfta upp av datapunkter. Men typ Linda Vaccins initiativ är jättebra. Hur har vår rekrytering sett ut?
Mm.
Ja, jag tror det är enda vägen framåt. Det är ju bara kavla upp armarna och göra the dirty work. Liksom.
Kan ni få någon sån här data och analys från Anne Frankly i slutändan kanske också?
Ja, men precis. Jag har noterat det nu.
Ja, du har gjort det. You did a mental check, liksom, en mental notering här.
Det kommer med en spännande rapport.
Alla affärsutvecklingsidéer som jag kommer med här helt plötsligt.
Precis.
Det är såna här terapisamtal som kommer fram till bra saker.
Exakt.
Och vi ska börja avrunda nu.
Mm.
Känner du att vi har missat någonting eller är det...
Det är som har fascinerat mig, för jag har ju liksom jobbat i ett helt liv, men som ingenjör i en mansdominerad miljö.
Ja.
Och kanske när jag blev entreprenör så hade jag en föreställning om att där var det mycket mer kvinnor. Mm. Men jag har faktiskt varit överraskad över hur otroligt få kvinnor det är.
Som startar
idag.
Företag.
Ja, eller som startar företag i den typen av miljöer som får mycket airtime, kanske man kan säga också. Ja, tech, precis. Jag menar, jag har ju varit på massor av så här event för CEOs liksom, inom techbolag. Och det är ju superofta som jag är den enda kvinnan.
Mm.
Och det är så här, det känns så inte 2020.
Nej.
Jag tycker det är så konstigt.
Hur tycker du att vi ändrar det då?
Jag ska fundera på det.
Ja, det är inte lätt.
Nej, det är så svårt. Men
det är också som att vi säger så här, kvinnligt entreprenörskap.
Ja.
Kvinnligt företagande.
Ja.
Alltså, det är ju den...
Mm.
För att det är ovanligt, eller vi måste klä på det ett epitet när kvinnor driver företag. Mm. Men du är förvånad över det alltså?
Ja, det är jag verkligen.
So what to do liksom?
Det känns ju jättetrött liksom.
Ja. Ja, men och tech är ju tyvärr fortfarande...
Men jag tror det finns ju så många bra initiativ som driver på det, som kanske tar lite tid, men just att men det är ju, saken är den att det är ju jättemånga som startar företag som absolut inte är, kommer ifrån tech själva.
Nej.
Alltså du behöver ju inte vara liksom en utvecklare i grunden eller en ingenjör för att starta ett företag. Så det finns ju en mängd andra människor med bakgrund där det är helt jämställt på utbildningarna. Så det är någonting annat som skiljer
Kolla
sig.
Kolla på Susanne Birgersdotter, hon kunde inte ett skit om tech. Alltså hon var inte alls från den och hon är Sveriges appdrottning.
Ja, precis.
Så att det är ju...
Det är
går
inte
ju
det som avgör.
Nej.
Du, för det att vara entreprenör handlar ju om att hitta fantastiska människor och bygga bolaget med. Mm.
Men det också, hänger väl också upp med investerare och det var väl så att... Visst gjorde Ownershift en studie om att man föredrar manliga... Alltså, som investerare så föredrar man när det kommer in en ung man.
Jo, precis. En för du kanske är van att se det. Ja, men jag har läst studier om också hur man på så här pitchbedömningar att kvinnliga grundare kan få andra typer av frågor när de har
mätt.
Vilken typ av frågor. Att de får fler frågor kring utmaningar och män får mer frågor kring möjligheter.
Mm.
Så det är klart att det också kan påverka.
Och jag tänker när man startar sådana där saker så... täcka så att man, då behövs det ju lite kapital ibland kan jag tänka mig. Alltså det är ju inte helt gratis att bara bygga ett system.
Nej.
Det är därför det finns angel investors och hela
precis.
Den här kockarongen.
Ja.
Men det är en intressant reflektion.
Mm.
Ja.
Mm.
Men då säger vi tusen tack för att du har varit här i alla fall.
Ja, tack så mycket.
Jättekul och bra samtal.
Yes, tack själv.
Tack. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt grym vecka och sen så hörs vi ju på söndag igen.